Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Idag har jag ett nytt poddavsnitt till er som jag tänker kalla för Din hunds agenda. Vi ska prata om trygghet och bekvämlighet och hur olika mentalitetstyper åstadkommer den känslan. Jag kallar det för Din hunds agenda därför att om vi utgår ifrån att det mest primära för en hund är att åstadkomma en känsla av trygghet och bekvämlighet i sitt eget skinn. Och att de är olika som individer och därmed har olika sätt att åstadkomma den känslan. Så märker jag att eftersom många är omedvetna om den processen och ännu mindre medvetna om hur den processen kan se ut och hur de då ska bemöta den, så uppstår väldigt många missförstånd och misstolkningar som i sin tur leder till att man bemöter hunden på ett sätt som kanske inte är det mest fördelaktiga. Och så leder det i sin tur till en obalans. Så att mitt syfte med det här avsnittet är att göra er mer medvetna. Mer varse om den här processen. Så att ni kan lägga er i och vara aktiva i den på ett annat sätt än vad ni förmodligen är nu. Och därmed underlätta för att skapa balans. Syftet för en hund med att åstadkomma en känsla av trygghet är ju som sagt att man ska kunna bidra till sin flock. Man blir friskare som trygg. Man har inte samma spänningar i sinne och kropp. Man stävjar att bli nervös. Alltså att man fastnar i en nervositet. Man stävjar att man fastnar i manier och olika typer av obalanserade beteenden. Och saken är också att man som individ, man har olika förutsättningar för att känna sig trygg naturligt sett. Så att vi föds med olika förutsättningar, olika nivåer av inbyggt självförtroende, olika nivåer av en självklarhet, en inre självklarhet som bidrar till en naturlig känsla av trygghet. Man föds med olika nivåer av självkänsla och så vidare. Och så även hundar. Man märker på vissa valpar redan när de är så små att de för sig med en viss självklarhet och andra gör inte det. Och känns ynkligare och vekare och mer osäkra redan från start. Och sen så bidrar vi med den fostran vi ger dem, miljön vi exponerar dem för och så vidare. Så att jag har tagit fram fyra egentligen olika typer. Jag har tagit fram, med tanke på att de har olika sätt att ta sig till en känsla av trygghet, så jag har tagit fram fyra olika kategorier för att demonstrera hur det kan se ut. Så att jag har en kategori som står för dominanta, alltså beteenden som bygger på en dominans i hur man åstadkommer den känslan. Jag har också en kategori för en mer ängslig typ av hund, en kategori för en mer alert typ av hund. Och den fjärde kategorin är egentligen bara för att liksom demonstrera motsatsen. Och det är en trygg typ av hund. Och jag har också konkreta exempel från min egen flock för att göra det tydligare. Så att om vi säger då att när en hund vaknar på morgonen, vad den har för agenda är, hur ska jag åstadkomma en inre känsla av trygghet idag? Hur ska jag bli så bekväm som möjligt i mitt eget skinn? Och för att göra det så tar man kontroll över situationen på olika sätt. Så egentligen alla de här olika typerna sysslar med kontrollerande typer av beteenden, fast på helt olika sätt. Så en dominant typ då som söker kontroll för att i nästa led känna sig tryggare, söker sig till resurser i alla former. Det kan vara klassiker som mat och ben och godis och sådana saker. Men också mindre uppenbara grejer som höga platser. Så att de ligger gärna i möbler till exempel. De här hundarna kanske föredrar att placera sig på dig kontra in till dig. Eller framför dig kontra in till dig eller bakom dig. Många av dem gillar också att placera sig Om ni tänker att du ligger i soffan och så har du ett soffbord och däremellan finns liksom ett skrymsle och de gillar att lägga sig i det utrymmet där. Så att de helt enkelt positionerar sig framför sig eller mellan dig och resten av rummet. Vare sig det finns någon där eller inte. Och det är det som är lite lurigt, att när vi lever med våra hundar till vardags och kanske inte har så mycket besök och sådana grejer, så märker inte vi att hunden förbereder för när vi har det. Så att till exempel en hund som alltid ligger i det skrymslet, som alltid ligger mellan soffa och soffbord, ser inte vi som ett större problem. Tills vi då har en gäst som vill komma och sätta sig bredvid oss i soffan. Och hunden då flyger upp från det här skrymslet. Och morrar eller ställer sig upp och blir stel. Eller börjar hoppa på den personen. Eller på ett eller annat sätt försöker hindra den personen från att sätta sig. Eller uttrycka sitt missnöje över att den personen försöker sätta sig. Så det är inte alltid som sådana här ofördelaktiga beteenden visar sig som just det. Förrän vi är i en situation som avviker från vardagen. Och det är också det som gör det, att det tar lång tid för hundägare att upptäcka att aha, så det där är någonting jag inte borde tillåta. Eller det där är någonting jag borde liksom styra om. Och styra upp. Så att dels söker de resurser i alla former. Och jag vill också här, jag har nämnt det förut, men passa på att poängtera igen att den allra största resursen en hund egentligen kan lägga vantarna på är oss som människor. Och då är det framförallt två komponenter via oss som har extremt högt resursvärde. Och dels är det den fysiska närheten till oss. Hur nära en hund är placerad oss. Hur nära den positionerar sig. Därför att ju närmare, desto mer anspråksfull blir den över vårt personliga utrymme. Desto lättare har den för att göra anspråk på dig som person och ditt utrymme. Så att du äger inte längre ditt personliga utrymme som individ, utan det är din hund som förfogar över det. Och det märks genom att en hund till exempel lägger sig i när du ska krama någon. Lägger sig i när någon vill sätta sig bredvid dig. Tar, liksom, när någon vill sträcka sig efter någonting som är nära dig och så vidare. Där kan en hund helt plötsligt ha väldigt starka åsikter för att den har gjort anspråk på ditt space. För att den alltid eller väldigt ofta, för ofta, ligger in till dig. Och, eller i anslutning till dig. Och den andra komponenten i vad som markerar varför en människa har så hög resursstatus är uppmärksamheten vi kan ge dem. Och det kan vi ju göra på avstånd, så därför skiljer det sig från den andra komponenten som har med fysisk närhet att göra. Därför att många beskriver till exempel att jag kan lämna mina två hundar ensamma tillsammans. Och det är aldrig någon konflikt mellan dem när de är själva ihop. Men, och jag lämnar dem till exempel i köket bakom ett kompostgaller, säger vi. Men när jag kommer hem och jag liksom ropar hej, hej till hundarna ifrån ytterdörren, så ryker de ihop. Så att vad man har gjort är att man har slängt ut, nästan som ett eldklot, sin uppmärksamhet rakt emot hundarna. Och båda vill lägga vantarna på den resursen. Och så börjar de slåss om den, eller de ryker ihop om den. Så att sin uppmärksamhet är också en väldigt stark form av resurs. Och en hund som går den dominanta vägen för att känna sig trygg kan också försöka lägga vantarna på din uppmärksamhet. Ett annat exempel på det då är till exempel en hund som inte låter dig stå och prata med någon annan. Också väldigt vanligt att folk beskriver att jag kan gå förbi folk och det kan min hund acceptera. Men jag kan inte stanna och prata med folk på gatan. För då sätter han sig och bara skäller mig rakt upp i ansiktet. Och stör den aktiviteten så att jag blir tvungen att gå därifrån. För jag får inte tyst på honom och det blir pinsamt. Och det går inte att höra den andra personen. Och hunden helt enkelt skapar ett så pass starkt störningsmoment att du inte kan fortskrida med den här aktiviteten. Så att vad hunden säger är att din uppmärksamhet är inte längre din att förfoga över, utan den är min att förfoga över. Och vad jag säger här nu är att du får inte ägna den åt någon annan än mig. Så att också ett beteende som många kan känna igen sig i. Och det kommer från ett dominant sätt att kontrollera andra för att känna sig tryggare. De kan också konkurrera med andra, dels så som jag beskrev nu, att man konkurrerar ut dem när man vill ge uppmärksamhet till dem, eller den fysiska vägen, men också i form av andra resurser. Du ser ett konkurrerande beteende om mat, om ben, om möbler, om yta, om andra föremål, ibland hundar emellan, ibland hund och människa emellan. Man märker att den här hunden konkurrerar. Och det kan de göra på olika aggressiva sätt. Ibland är det väldigt subtilt, så att om jag försöker klappa en annan hund så kommer bara min hund och trycker sig emellan och successivt trycker bort den andra hunden. Så att det är inte mer aggressivt än så. Och i andra fall så kan jag försöka klappa en hund och min hund då flyger på den hunden direkt. Så att det är en mycket mer aggressiv framtoning i sitt sätt att konkurrera ut. Och det är klart att den som har en mer aggressiv framtoning är också mer benägen att stöta på patrull. För då lägger man sig i, antingen att man liksom aktivt försöker avbryta hunden från att ryka på den andra hunden. Men också att man avslutar situationen så att oj, jag drar mig ifrån den andra hunden. Så att det här med att jag klappar en annan hund upphör. Medans om jag har en hund som är lite mer listig i sitt sätt och har en subtilare framtoning när den konkurrerar med andra, den liksom bara trycker sig emellan, då är inte jag lika benägen att aktivt avbryta den hunden från att göra det, utan då slänger jag upp en hand till den hunden också och bara, är klart du ska ha klapp också. Och så liksom uppmuntrar jag att hunden har ett konkurrerande beteende utan att jag ens inser att det är det jag gör. Så det är en mer liksom, alla hundar som har en mer aggressiv framtoning i sitt sätt att kontrollera andra stöter lättare på patrull i form av ett aktivt motstånd mot dem, eller att situationen upphör. Man ser till så att situationen de provoceras av och de börjar konkurrera om upphör. Så de lär sig att kontrollera människan den vägen, eller kontrollera situationen den vägen. En mer subtil hund som har lite mer list, skulle jag säga, är inte så aggressiv i sin framtoning. De lägger liksom på, de konkurrerar ut andra med ett leende på läpparna, med en viftande svans, med liksom väldigt så här, ja, men ett annat exempel är att man har lärt sig att det här med att slicka i mungiporna alltid är en undergiven signal. Så ser du det, så är det, åh, det är jättefint, och herregud, din hund visar underkastelse mot en annan hund som den slickar i mungiporna. Men jag har upptäckt att även där finns det olika nivåer på hur aggressiv framtoning man har när man slickar någon i mungiporna. Vissa hundar har en så stark intensitet, så hög intensitet bakom att slicka en annan hund i mungiporna att den nästan liksom trycker upp den andra hunden i ett hörn. Och man ser att den andra hunden blir superobekväm och försöker liksom värja sig från det här intensiva slickandet. Men lyckas liksom inte för att den andra hunden är så himla påstridig. Det ser jag inte som en undergiven signal längre, utan tvärtom. Ett listigt sätt att invadera en annan hunds personliga space och se till att ta över det och ta kontroll över det. Så att för mig är det motsatsen till en undergiven signal. Och varje gång jag har en teori om ett beteende som jag iakttar så vill jag ifrågasätta det. Jag vill inte bara köpa det rakt av för att det ser ut som det är för mig i stunden, utan jag vill se det här ske mellan många olika hundar i många olika situationer och liksom försöka slå hål på det för att se om jag kan och se om jag ska byta ut min teori. Och det här är en av de grejerna som jag ser att det håller liksom måttet. Jag hade en Rottweiler för flera år sedan som inte finns med oss längre. Han heter Jason. Och jag träffade honom som valp. Han var bara 3 månader när jag träffade honom första gången. Och han var 5 månader när jag träffade honom andra gången. Och redan på den tiden så gick han fram till andra hundar och intensivt slickade dem i mungiporna. Så pass att de försökte värja sig ifrån honom. Och omgivningens reaktion på det var, herregud vad han är undergiven. Oj vad gulligt, och titta vad respektfull han är. Och man bara ser på den andra hunden som inte känner sig dugg respektfullt bemött liksom. Och mycket riktigt blev han en väldigt dominant hund som gärna kontrollerar andra. Så att han är bara ett exempel som jag råkar komma på nu. Men det är en variant som jag har iakttagit som jag känner är lämplig att nämna. Vad man också ser i de här dominanta typerna då är att de blir beskyddande. De blir överbeskyddande. Så att det är hundar som vill kontrollera vem du hälsar på. Det är hundar som vill kontrollera vem du ger uppmärksamhet åt eller vem du sitter nära. Och de kan välja att beskydda dig, de kan bli överbeskyddade gentemot sig själva, de kan bli överbeskyddade gentemot en annan, eller för en annan, över en annan flockmedlem gentemot andra. Så att ibland är det barnet i familjen och så blir de väldigt överbeskyddade där. Och så vidare. Det är också någonting som folk kanske känner igen sig i. Och jag vill också säga att detta är dominanta beteenden, men de sker inte nödvändigtvis hos en rakt igenom dominant hund. För att en hund kan bete sig dominant av olika anledningar. Den kan bete sig dominant för att det är en rakt igenom dominant hund. Men den kan också bete sig dominant för att den är intakt, alltså den är okastrerad. Och då ingår det i att ha testosteron till exempel. Den kan bete sig dominant för att det går helt enkelt. Och den tar en möjlighet som råkar finnas i den relationsdynamiken som råder. Så att precis som när jag pratade om det här med osäkerhet i ett annat poddavsnitt. Att bara för att en hund visar osäkerhet så betyder det inte att det är en rakt igenom osäker hund. Samma sak gäller med dominans. Att bara för att den uppvisar ett dominant beteende så betyder det inte att det är en rakt igenom dominant hund. Jag skulle säga att kanske 8, om inte till och med 9 av 10 hundar jag träffar som uppvisar ett dominant beteende är definitivt inte rakt igenom dominanta hundar. Det är väldigt få hundar egentligen som är rakt igenom dominanta. Men de drar sig med dominanta beteenden för att de kommer undan med det i sin familj, i sitt hem. Och ibland till och med uppmuntras till det. Och att de tror att det förväntas av dem. Så att de egentligen bara ställer upp på den dynamiken vi skapar. Även om den är omedveten. Så att det kännetecken för om man har en hund som via att kontrollera andra på ett dominant sätt för att skapa sig en känsla av trygghet. Om man ska känna igen tecken där, vad kan det vara? Jo, men hundar som väljer höga platser, gärna sitter högt upp i möbler, gärna placerar sig på dig eller framför dig. Så att du liksom, de ligger som en barriär mellan dig och omgivningen. Det är hundar som kontrollerar resurser, de gör anspråk på personligt space och utrymme, de gör anspråk på uppmärksamhet, de gör anspråk på föremål, på yta, mat. Och ibland är det bara vissa av de här som man känner igen och ibland är det alltihopa. Det beror på vilken grad av dominans som hunden för sig med. Sen har vi en helt annan kategori där hundar söker kontroll för att en trygghet ska infinna sig via andra typer av beteenden. De här hundarna förföljer gärna sina människor till exempel. Folk känner igen sig att herregud, jag snubblar nästan över hunden, eller han är med alltid hack i häl. Ibland är det inte fullt så dramatiskt att folk säger att alltså, han nöjer sig med att vara i samma rum som mig, men ja, han följer med mig från rum till rum. Det skulle liksom inte hända att han ligger kvar om jag byter plats. Kanske eventuellt om det är så att hunden inser att jag ska gå runt och städa en stund eller att jag flyttar mig för att jag dammsuger och de förstår att det här är en aktivitet hon ägnar sig åt nu, men det är snart klart med det och då kommer de komma och sätta sig, så då kan jag lika gärna ligga kvar här och iaktta henne från soffan liksom. Men ofta så är de där du är och oftast så är det så nära dig som möjligt. De blir klängiga liksom, så att ofta kan man känna igen sig i det om man typ klappar en sån hund, så nöjer de sig inte med att liksom snällt ligga kvar, utan de börjar klättra över en och man märker att de vill nästan krypa in under skinnet på en. Så att man känner sig, i alla fall jag, jag känner mig kvävd direkt när en hund beter sig så. Det är så här, hej hej lilla hunden, så ska man klappa den lite grann och så helt plötsligt har en hund som försöker liksom krypa innanför kläderna på dig. Och man direkt bara, åh herregud, vad hände här nu? Det blev så mycket med en gång. Så att det kan vara svårt ibland att kela med en sån hund. För det går liksom inte att hålla det på en så här behaglig nivå. Utan det blir direkt överdrivet intensivt. De har ett väldigt starkt vi-tänk. Och det här ingår i det här med att de förföljer. Så att om du tittar på en film och så blir det reklam. Och så får du för dig att du ska gå och hämta en macka i köket. Ja, men då är det naturligtvis ni båda som ska gå och hämta en macka i köket. För hunden har liksom ett vi-tänk. Så att det du gör anser hunden per automatik angår hunden. Så din business är per automatik hundens business. Och allt du gör angår hunden. Så ska du på toa, ja, men då ska väl vi gå på toa, känner hunden då. Så att det finns alltid ett vi-tänk kring vad du gör. Ni är inte längre separata individer, utan det är som att ni sitter ihop i höften enligt hunden. Ett annat kännetecken är att de här hundarna är så rörliga i sitt språk. Dels märker man det under kel, som jag nämnde. Men det är också så att det är sällan de står stilla när man klappar på dem. Utan de ska alltid röra sig. Eller även när de går runt i hemmet. Så liksom, det är inte lugna, kontrollerade rörelser. Utan det är hastigare, det är flackigare, det är snabbare steg. Huvudet är mer igång. Blicken är rörligare och fäster sig på olika saker snabbare. Det är ett annat mönster, ett annat rörelsemönster i de här oroligare typerna. Och återigen, en hund behöver liksom inte vara orolig rakt igenom. Vissa hundar är verkligen födda som en orolig själ och har de genetiska förutsättningarna. Men alla är inte det. Alla har inte det som grund utan har blivit av sin fostran eller sin miljö och sin historik. Så att det är någonting man då kan göra mer åt. Och du ser snabbare effekt när du gör någonting åt det med de hundarna. För de är inte naturligt ängsliga utan de har blivit det av, ja, baserat på yttre faktorer helt enkelt. Men det är också så här klassiska exempel på det. Alltså hundar som förföljer, klänger och de ligger också gärna på en. Men de är inte lika behärskade som den dominanta typen är. Den dominanta typen ser ganska sammanbiten ut när den ligger på dig eller nära dig. Den ängsliga hunden har öppen mun, den tittar gärna på dig, den flackar mycket med blicken, den krafsar på dig, den rör dig. Det är mycket rörelse, aktiv rörelse i bilden. Jag vill också säga att jag kommer sen till olika lösningar för de här grejerna. Om man känner igen sig att oh, herregud, nu visar det sig att jag har en orolig typ av hund, det vill jag ju genast göra någonting åt. Jag kommer avsluta med några lösningar för detta. Sen har vi en alert typ av hund. Och även här finns det ju genetiska förutsättningar. Vi ser raser som är mer alerta än andra. Många larmande typer av hundar. Vallhundar, lapphundar, vakthundar. Vad kan vi mer ta? Mer aktiva hundar som terriers till exempel. Jag brukar beskriva det som att rent visuellt, ni vet att jag gillar visuella exempel. Tänk dig att när du föds eller när en hund föds så fungerar du lite som en radio där varje egenskap i din mentalitet och i ditt temperament representeras av ett litet vrede. Ni vet en sån här vrede som sitter på en gammal radio. Och för varje vrede så benämns varje egenskap. Så du har ett vrede där det står alert. Du har ett annat vrede där det står vakt. Du har ett tredje vrede där det står självförtroende och så vidare. Och så har du hela spannet från minimum till maximum. Och så kan du vrida upp och ner på det här vredet. Och när man föds så är det som att de här vredena redan har en viss inställning. Så att när valpen blir till eller valpen föds, så hade man kunnat se det här visuellt, så hade man sett en massa vreden på hunden där varje vrede har en benämning och du kan också se själva inställningen att på vissa hundar så är den redan inställd så att vredet står rakt upp mellan minimum och maximum medan den på andra är uppvriden till max och på andra är nervriden till minimum och så vidare. Och du har förmågan att, alltså det ligger i dina händer, du har makten via din fostran och miljön du exponerar din hund för att vrida på de här vredena. Och beroende på vad du har, vi tar en finsk lapphund som exempel. En finsk lapphund hade haft vredet alert, definitivt. Och den hade fötts med vredet redan inställt på allt från rakt upp, mellan minimum och maximum, till maximum. Det är sällan de är födda med vredet inställt från medium, kan vi kalla det då, ner till minimum. Utan de har det övre spannet redan inrättat som frekvens på sin lilla radio. Och du kan mellan medium och maximum vrida antingen upp hela vägen till maximum och du kan vrida ner hela vägen till medium. Men kanske inte hela vägen ner till minimum. Därför att det området av spektrat är inte riktigt tillgängligt för en hund som har benägenheten med så stark alerthet i sig. Till exempel, du kan ta en vakthund, vi tar en canne corso. Där är samma sak, att den är redan inställd med ett vrede från medium till maximum, och den har inte riktigt, du försöker vrida ner till minimum, men det går inte riktigt för att generna har liksom borgat för att här uppe i den här kategorin ska den här hunden vara. Så att då, vi har liksom olika möjligheter, medan som du tar världens byracka, en blandras som har både det ena och det andra i sig. Den har en annan flexibilitet i sitt vrede, för att den har inte sedan generationer tillbaka selektivt avlats för att befinna sig på ett visst område av det här spektrat. Utan den har hela spannet från minimum till maximum. Så där har du mer svängrum kan man säga i vad du klarar av, vad du har förmågan att vrida upp och ner mellan. Så att av den anledningen, om man rent krasst ska generalisera här, så av den anledningen är det lättare många gånger med en blandras, för att du har inte, alltså vissa av de här vrederna är inte redan förinställda och liksom nästan fastlåsta inom ett visst spektra. Hos en blandras har du en annan flexibilitet genom hela spannet, medan du i en renrasig hund inte har samma flexibilitet. Det är inte meningen att du ska ha samma flexibilitet heller. Och det är därför man bör vara noggrann när man väljer en renrasig hund, att beakta alla de här vrederna i den metaforiska radion som hunden bär med sig. För att vissa vreden, du kan liksom inte bara rycka loss dem och låtsas som att de inte finns där. Du kan inte ta bort vakten ur en vakthund. Du kan inte ta bort alertheten ur en alert ras. Utan du har ett visst spann att röra dig med som du kan vrida upp och ner. Men det är inte lika flexibelt som i en blandras som inte har samma, vad ska man säga, spetskompetens inom det området. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Så med, vi tar den här finska lapphunden. Om vi säger då att jag har en finsk lapphund och han är redan benägen att vara alert som finsk lapphund, så att det spannet jag har att röra mig med är mellan medium och maximum. Då vill jag som en god ledare engagera mig dagligen för att hålla det vredet på medium. Alltså så långt ner jag kommer på just den här individens spann. Och inte se till så att det här vredet löper amok och löper helt fritt. För då kommer den att skruvas upp till maximum. Och det som händer med en hund då är att den blir nervöst lagd. Eller den blir nervös helt enkelt. Så att den blir överaktiv. Alltså nervsystemet i den hunden är överaktivt. Så den blir reaktiv. Och den har svårt att sova, den har svårt att slappna av, den har svårt att varva ner. Den får dålig impulskontroll, den får sämre omdöme för att den har en förhöjd stress i sig hela tiden. Det finns så många negativa faktorer som dras med i att vi inte aktivt skruvar ner så mycket vi kan. För att om jag skruvar ner Max i den här lapphunden, han kommer ändå ligga på medium. För han kommer inte ner till minimum. Han har inte den genetiska förutsättningen för att komma hela vägen ner till minimum. Så att jag kommer ändå stanna med mina bästa ansträngningar på medium. Och medium är definitivt gott nog. Så vad händer då när vi börjar ursäkta obalanserade beteenden och luta det mot att men han är den och den rasen? Alltså tänk dig en finsk lapphund eller en pomeranian eller vad vi nu kan ta som har lett till skall. Då är de hundarna jätteskälliga, överdrivet skälliga. Det går inte att prata i telefon från gapar i bakgrunden. Det går inte att ta hem folk från gapar hela tiden när man är gäster. Det går inte att se en hund från gapar på allting de ser och så vidare och så vidare. Både jag och min hund får nu en sämre livskvalitet. Och ingenting blir bättre av att jag står här och ursäktar detta med att men han är ju en pomeranian, de skäller mycket. Han är ju faktiskt en finsk lapphund, de är skälliga. Ingenting blir bättre av att jag står och lutar mig allt för mycket mot det. Utan det man behöver göra är att ta sitt ansvar och ta tag i det där vredet och skruva ner det till medium. Vilket är just den individens minimum. Så jag vill bara nämna det, för att oavsett vad vi pratar om för beteende. I hundar som har lätt till skall, då ursäktar vi deras liksom obalans och överdrivna skall med att de är den rasen. När vi pratar vakthundar, då ursäktar vi deras överdrivna vakt och skydd med att de är vakthundar. Så att vi liksom accepterar obalans för att vi tror att bara för att det ingår som benägenhet i rasen så ska det få löpa fritt och löpa amok och liksom ställa till det i våra liv. Det är inte meningen att det ska funka på det sättet. Du har mer makt över den egenskapen än vad du tror. Men så de här alerta typerna då, de väljer också höga platser. Inte av samma skäl som de dominanta typerna som liksom vill ligga högt för att liksom se ner på dem som närmar sig. Om det finns en annan hund i hushållet till exempel, så när den också närmar sig soffan så ser den dominanta hunden ner på den och känner sig liksom tryggare för den har en högre position och kan kontrollera soffan, för den kan liksom fräsa ifrån så att den andra stackaren inte får hoppa upp. Den kan ligga högt i ditt knä för att du ligger den på dig, och det är känslan av att ligga på dig som gör att den känner att den äger dig. Så är det inte riktigt för den alerta hunden vars tillvägagångssätt bygger på att ligga högt för att spana långt. Så de vill snarare ligga högt för att se så långt de kan, för att upptäcka allt möjligt. Så de ligger gärna, är det en mindre hund så nöjer de sig sällan med liksom sittkuddarna i soffan, utan de ska hela vägen upp på nackstödet. De vill sitta i ett fönster så att de kan antingen ligga där vid folk som har liksom fönster bredvid ytterdörren som går ner till golvet, eller folk som har ett fönster i trappan, eller så sätter de sig uppe vid fönsterbrädet eller uppe på soffan och spanar ut den vägen och sitter och spanar hela tiden, redo att gå igång och larma när de ser någonting. Och har du en hund med god impulskontroll som kan ligga där och spana hela dagarna och den bryr sig, den liksom sitter där bara för att den tycker att det är intressant att titta vad som kommer, då är inte det en big deal. Men det är sällan det funkar på det sättet i det stora hela. De allra flesta hundarna får en, om de inte hade det redan innan, så får de en kass impulskontroll av att ligga och spana där. Så att de börjar skälla på saker som rör sig. Och för vissa hundar så lär de sig att inte göra det på grannen som de vet kommer hem den och den tiden. Så de vänjer sig vid det. Men på allting som avviker. Och det är klart, det är inte sällan det också då går hand i hand med att vi har en hund som är reaktiv på promenaderna. För den ligger ju bokstavligen och tränar på det beteendet hela dagarna när den ligger och spanar ut genom fönstret. Så det gör de. De sover i regel sämre. Så att när jag frågar om sömnmönster, vilket sömnmönster din hund har, när jag har en konsultation, så kan folk säga så här, ah, han går upp några gånger på natten och sover den på övervåningen till exempel. Så säger folk att ah, men då går han ner och så tar han ett varv och kollar undervåningen och så kommer han upp igen. Eller så ligger han där halva natten. Eller han kan, vi sover med öppna dörrar hemma så att han kan börja i vårat sovrum. Och sen går han in och lägger sig i någon annan sovrum. Och sen går han in och lägger sig hos en tredje. Och så håller hunden på så. Och så tror människan att det där är fullt normalt. Och det är det bara för en hund som tar nattskiftet och patrullerar och vaktar under natten. Men om en hund inte ska bli nervös och spänd och onödigt stressad i förlängningen, så ska den sova precis som vi under natten. Den ska ägna sig åt djupsömn och liksom drömma och sova ordentligt och liksom ta igen sig och återhämta sig från dagens alla intryck. När den sover, den ska inte också ta ett nattskift efter att precis ha varit vaken hela dagen. Så att de hundarna får en mer light, alltså de får en ytligare sömn. De sover inte lika djupt, de vaknar och vi tror att ja, han blir varm, han behöver byta plats. Eller han vill bara kolla hur de andra har det. Vi tror att det är mer oskuldsfullt än vad det är. När det egentligen är en hund som behöver hjälp med att komma till ro ordentligt under natten. Så det är vanligt. Eller typ så här, han går upp och dricker så han vaknar för att han är törstig. Nej, det tror jag inte. Han vaknar och går upp för att han är rastlös på natten och kommer inte tro för att han sover ytligt, för att han har tillgång till för stor yta under natten. Och sen passar han på att dricka när han ändå är uppe. Det är snarare åt det hållet. Man märker också att de här hundarna alltid är redo. Så att det är sällan de har liksom en startsträcka för att bli aktiva, utan du liksom blinkar i deras riktning och de står liksom och helt uppspärrade ögon och, eller hoppar omkring och är liksom redo för minsta lilla hela tiden. Det kan också vara att hunden är så spänd och så på alerten att du liksom droppar en nål och hunden flyger högt och reagerar på det direkt. De är också närmare till skall då. Och vissa har ju redan den benägenheten genetiskt så att det blir ett jäkla skällande. Och andra har inte den benägenheten genetiskt. Det kanske är en blandras eller det är en typ av hund som inte är avlad för att vara larmande. Men har blivit det nu för att den har blivit överdrivet alert beroende eller baserat på hur den har den. Och det här i sin tur leder då till hyperaktivitet. Och hyperaktivitet, alltså jag lovar dig, det är något av det sämsta, alltså det är något av det värsta en hund kan uppleva. Det är så fruktansvärt med hyperaktivitet, för att vad det egentligen betyder är att du kan inte stänga av din hjärnverksamhet. Du har liksom inte förmågan att stänga av, så att du går på högvarv hela tiden. Så att när du är aktiv så är du liksom inte lagom aktiv som andra som inte är hyperaktiva, utan allt du gör du på maxnivå. Allt du gör är liksom så koncentrerat så att det blir fixerat. De hundarna har väldigt lätt för att bli maniska, och den här manin kan översättas i en hund som är manisk över vatten, manisk över skuggor, manisk över solkatter, ni vet sån här solljusreflektioner. Den kan bli manisk av att slicka på sina tassar, manisk för att jaga sin svans, manisk för bollar. Alltså vad hunden är manisk över är egentligen oväsentligt, utan det är manin i sig som är det som är relevant. Och så blir det därför att hunden har en hyperaktivitet. Den kan inte stänga av sin hjärnverksamhet som den då riktar mot ett visst föremål eller en viss aktivitet. Och har inte förmågan att stänga av, så att det är inte det att hunden inte vill. Folk misstolkar det som att han älskar vatten. Nej, alltså han har inte förmågan att stänga av sitt intresse för vatten. Tro mig, han vill. För det är ingen som tycker att det är bekvämt att vara manisk. Men han har inte förmågan att stänga av sin uppmärksamhet som är riktad mot vatten i det här fallet till exempel. Det är otroligt obekvämt tillstånd att vara i. Otroligt obekvämt. Så att det är definitivt någonting man bör rehabilitera, och steg ett är att se till så att det inte finns några faktorer i ens vardagsmiljö som uppmuntrar ett maniskt tillstånd. Vi kommer till det om en stund. Så att nu har jag tagit upp kännetecken för hur en dominant typ tar kontroll över sin omgivning för att känna trygghet. Jag har tagit upp exempel på hur en ängslig typ tar kontroll över sin omgivning för att känna trygghet, och jag har tagit upp exempel på hur en alert typ tar kontroll för att känna trygghet. Nu vill jag ta upp några exempel över hur en trygg hund lämnar över kontroll för att den redan känner trygghet. Och här kommer vi till externa kontra interna källor av trygghet. Om du har genetiska förutsättningar som börjar för det, eller om du via din miljö och din fostran har lyckats åstadkomma en intern källa av trygghet så att du känner det inom dig, du bär det med dig oavsett vem som är där, oavsett var du är. Det är klart att du temporärt kan känna dig osäker, att den känslan kan infinna sig även i en trygg och balanserad hund, självklart, om inga robotar. Men det är inte standard, det är inte så att du har lätt för att hamna där, utan det kräver någonting utöver det vanliga. Den hunden har, precis som den människan skulle ha, mycket mindre behov av en extern känsla av bekräftelse. Så att om jag är trygg i mig själv, då är inte jag lika beroende av alla andra människors godkännande av mig. Eftersom jag är trygg i mig själv så bryr inte jag mig om vad du tycker om mina kläder. Jag bryr mig inte om vad du tycker om mitt hår eller min sysselsättning eller mina intressen. För att jag är trygg i mig själv, så jag behöver inte din externa form av bekräftelse. Jag söker inte den källan. Men om jag är otrygg i mig själv, då gör jag det. Om jag känner mig otrygg, om jag känner mig osäker, då är jag mycket mer beroende av att du bekräftar att mina kläder är okej, att mitt hår är okej, att mina intressen är godkända. Då vill jag hellre tillhöra din klick. Jag känner att jag står inte säkert i mig själv, bara som mig själv, utan jag vill tillhöra ditt gäng, och jag känner mig mycket tryggare när jag ingår i en större grupp. Och någonstans har vi som människor och hundar den benägenheten, eftersom vi är flock/familjedjur. Men som individer kan vi fortfarande ha en inneboende trygghet som innebär att jag är okej med att flocken delar på sig. Och jag är okej under stunden de är borta, kontra att jag inte skulle vara det. Så att när man hör det här så förstår man att det är ett stabilare sätt att leva på om man har en inre känsla av trygghet. Det är lättare för dig att tackla din vardag. Det är lättare för dig att vara bekväm och njuta av ditt liv. Det är så mycket som underlättar om du har en intern källa av trygghet. Så det är naturligtvis någonting som vi bör satsa på och försöka åstadkomma, dels i oss själva men också i våra hundar. Och några exempel. Och när du är trygg i dig själv, då är det okej med att lämna över kontrollen. Jag behöver inte ha kontroll över vad mina flockmedlemmar gör och var de befinner sig hela tiden. För att jag har den tryggheten i mig själv. Så går ni iväg, gå handla, gå jobba, vi ses när vi ses liksom. Det är lugnt, jag kommer att ha det bra medan jag är ensam här ändå till exempel. Eller går du på toa alldeles själv? Det går jättebra, jag ligger här och väntar på dig, det är inga konstigheter. Kontra någon som känner, gå på toa och lämna mig här själv, är du inte riktigt klok? Jag måste vara där du är hela tiden. Så en sån hund, vad man ser för kännetecken i en hund som har en inre känsla av trygghet är att den är följsam. Och då ska man inte blanda ihop följsam med att förfölja. Så följsam innebär att när jag reser mig får gå på toa och min hund skulle få för sig att aha, ska vi gå någonstans? För min hund har inte listat ut att det är just på toa jag ska. Så min hund undrar förstås, ah, ska vi gå någonstans? Ska jag hänga med dig? Och så visar jag, slänger upp en hand i luften och bara säger, nej, du kan stanna kvar där, jag ska gå på toa, det är inga konstigheter. Hunden fattar inte vad jag säger, men den märker på mitt kroppsspråk att okej, den här människan tycker att jag ska vänta kvar här. Och då gör den det utan problem. Ett annat kännetecken är att man har en god impulskontroll så att de kan hantera impulsen från känsla till handling. Så till exempel om den hunden skulle bli plötsligt skrämd så kan den bli plötsligt skrämd så här, men behärska impulsen att direkt lägga benen på ryggen och springa därifrån. Eller om det är en annan typ av mentalitet, slänga upp nävarna i luften och vilja försvara sig, eller i en hunds fall och liksom bli bitbenägen där eller vara beredd att bita någon och försvara sig. Så att alltså impulsen mellan en känsla som infinner sig och en handling som det sedan leder till är stark. Så man kan behärska sig. Nästa punkt, ett bra samarbete även när man får en tråkig instruktion. Med det menar jag att jag kan be min hund stanna kvar eller hålla sig lugn. Även om det hade varit roligare för den hunden att engagera sig i det som händer. Så vi säger att jag sitter på en parkbänk och så ser den en massa lösa hundar leka i närheten. Och gud vad den vill engagera sig i den leken. Jag vill också springa dit och vara med. Eller jag är en border collie så jag vill springa dit och styra upp dem och säga hallå, tagga ner liksom. Men jag kan behärska den impulsen för att min människa sa nej, du ska sitta kvar här och fortsätta ta det lugnt. Och trots att det är en tråkigare instruktion jag fick alldeles nyss så klarar jag fortfarande av att samarbeta utan problem. Ett annat kännetecken är att de har lätt att varva ner. Om det inte är någonting som händer, nej, men då lägger jag väl mig här då och väntar på att det kommer roligare tider. Liksom. Det är inga konstigheter, jag behöver inte vanka runt rastlöst för att jag har svårt att varva ner. Det här ser jag hela tiden när jag socialiserar hundar till exempel. För mina hundar är så vana vid att varva ner, de är vana vid att vara passiva, jag har med dem överallt. Och även om det är en aktivitet som pågår, jag tar med dem på ett fik eller jag tar med dem hem till en vän eller jag har med dem i jobbet under en kurs eller så. Vad de ska göra är att ta det lugnt medan jag fikar med en vän. Medan jag tar med dem på stan och ska syssla med någonting. Vad de ska göra under tiden jag var passiv. Alltså de har verkligen en stor erfarenhet av det mentala läget. Och det syns under socialisering, för då kan jag släppa, vi säger 10 av mina hundar med en ny hund. Och då ser man att liksom 5 minuter in, då har mina hundar gått och lagt sig. Så ligger de där någonstans eller de gräver någonstans. De sysslar med någonting som är väldigt lugnt. Man ser att deras kroppsspråk är stilla. De har valt en plats som de liksom gräver lite på. Eller de har hittat en rot som de står och drar i. Eller de har hittat en gräsfläck och står och tuggar. Eller så har de lagt sig ner och så händer det inte så mycket mer. Medan den nya hunden ser jag direkt inte har en erfarenhet. För de går i cirklar och cirklar och cirklar och runt sig. Och herregud när då. Och de går och pockar på uppmärksamhet. Och de går lite där och de går lite här. Och de har ett mycket hackigare mönster. Mycket hackigare rörelsemönster. Så du märker att det är en hund som inte har samma erfarenhet att vara passiv och de har inte lika lätt för att varva ner. Sen sover de djupare, sover ofta på rygg, sover ofta liksom tillskruvat på något sätt. De har verkligen slappnat av, det är inte så att de inväntar att behöva hoppa upp på fötterna när som helst. Utan de sträcker ut och de snarkar och de drömmer, de sover mycket djupare. Ett annat tecken är att de är väldigt nöjd i en bädd på golvet mitt emot dig. De behöver inte ligga i anslutning till dig utan de kommer till ro alldeles utmärkt mitt emot dig. Ett annat tecken är att de har mycket lättare för att respektera regler, gränser och begränsningar för att de är vana vid struktur. Så att säger man stopp och belägg, ja men då är det stopp och belägg. Nej är nej helt enkelt. Drar man en gräns, jag vill att du ska stanna på det avståndet. Okej, men då stannar jag på det avståndet. Eller slänger jag in en begränsning. Jag fick den frågan senast igår, jag får den frågan hela tiden. Då säger folk, jag har sett dina hundar leka, jag har sett de här pauserna de gör så att det aldrig blir för intensivt. hur får jag min hund att lära sig samma sak? För min hund går all in och verkligen tacklas under den andra hunden. Och leker liksom så att det är fullt ös medvetslös. Och jag har märkt att antingen tycker de andra hundarna att det är otroligt obehagligt och försöker bli av med min hund. Och det är risk för konflikt där. Eller så blir det konflikt med en gång för att den hunden blir förnärmad. Eller så blir det, den hunden är likadan så att det blir så intensivt så att liksom ögonen rullar i skallen på dem. Och det är inte kul längre. Man märker att det är alldeles för aktivt, liksom, det är alldeles för intensivt. Hur gör jag för att min hund ska lära sig det? Det korta svaret är man lär dem begränsningar. Så att en hund som är följsam och är trygg i sig själv har inga problem att respektera en begränsning. Så att de leker i 3 sekunder och så pausar de. Och så leker de i 4 sekunder och så pausar de. Och så leker de i 8 sekunder och så pausar de. Och ofta är pauserna dubbelt så långa eller lika långa som så lång tid som de har varit igång. Och du kan lära en hund begränsning i helt andra områden bara för att den ska vara bekant med konceptet. Till exempel under lek. Så att jag kastar bollen 3 gånger, men det blir inte mer än så. Och hunden bara, kan du inte kasta en 4:e gång också? Nej, nu är det stopp där. Så, nu är det bra 3 gånger. Och så lägger man undan bollen. Eller när man kelar till exempel. Klapp, 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 klapp. Så, nu är jag nöjd här. Nu räcker det för mig. Och hunden bara krafsar på mitt ben och bara, ge mig mer. Nej, jag är färdig här nu. Tack så mycket. Och så är det klart där. Så att man är själv så pass disciplinerad att man står vid sitt ord liksom. Så man märker att hundar som är vana vid struktur också lättare respekterar regler, gränser och begränsningar. Och jag vill bara slänga in som ett litet PS här att även en trygg och balanserad hund har som sagt fortfarande alla andra hundiga beteenden som vilken hund som helst har. Alltså alla beteenden som är naturliga för en hund att ha, som vakt och jakt och bytesdrift eller konkurrens och dominans och sådana saker. En trygg hund har de här sakerna också, men det är lätt att styra upp det. Och det är ingenting som, det är ingen fallenhet de har bara för att det var 3 sekunder över och de inte kunde varva ner så de drog till med någon dumhet. Utan det är bara ett beteende som finns där under kontroll liksom. Jag ska bara se hur mycket tid jag har kvar. Okej, bra. Då vill jag dra några exempel här ifrån min egen flock, för att dels kan det finnas personer som känner igen dem och då lättare förstå vad jag menar. Eller jag har pratat om den tidigare i podd och så vidare. Så att om vi går tillbaka till den dominanta typen som söker kontroll via att göra anspråk på resurser. Ligga på en framför en, konkurrerar med andra. Där har vi en solklar kandidat i min flock och det är Chichen Itza som jag har nämnt förut. Herregud, när då om man hade slagit upp ordlistan så hade hennes ansikte funnits på bild över en dominant hund. Hon är verkligen textbok-exemplet över en hund som hon hade liksom kryssat för varenda box på den här listan. Så hon är en hund som kräver väldigt stark och tydlig struktur som upprätthålls av en ledare som inte viker en tumma. Alltså. Man förhandlar inte en millimeter med Chichen Itza för då är man körd. Hon är expert på att förhandla. Hon kommer komma in lite soft och sen köra över dig som ingen morgondag om den möjligheten finns. Hon är också därför en hund som jag valt att inte placera vidare för att det finns så få människor som klarar av en så pass tät struktur och en så pass fast hand och bestämd person som hon gör. Faktiskt en annan hund som jag har i den kategorin är Filomena. Filomena är en liten hund. Vad kan hon väga? Typ 5-6 kilo eller någonting. Så det är en liten hund. Och därför så underskattar folk Filomena hela tiden. Hon vill gärna sitta på dig. Hon vill gärna sitta i ditt knä. Och hon hoppar rakt upp. Helt självklart. Du sitter där på en stol. Hon hoppar upp. Folk tänker, gud vilken gullig hund. Åh, hon är så söt. De börjar klappa. Hon gottar in sig. Folk tror naivt att gud, vi har en så mysig hund. En stund här, din hund har valt ut mig för att hon tycker att jag är så fantastisk. Vi connectar här nu. Herregud vad vi kelar. Det är så mysigt. Gud, hon måste verkligen älska mig. Och sen kommer en annan hund nära och undrar, åh, bjuds det på klapp? Kan jag också få lite? Alltså Filomena hugger den hunden rakt av. Hon kommer sitta i läppen på den hunden innan du hinner reagera. Så det, hon satt aldrig där för att mysa med dig. Hon satt aldrig där för att ni skulle connecta. Hon satt där för att göra anspråk på ditt space. För att få en högre status. För den vägen känna sig tryggare. Det är så hon funkar. Jag har en kund som berättar för mig. Att hennes hund, också en mindre typ av hund. Hoppar upp i knät på en gäst. Han börjar klappa den här gästen. Han bara, shit, din hund är ju jättecharmig. Gud vad gullig. Börjar klappa. Rätt som det, bam, hon högg honom rakt i ansiktet. Inte illa heller, utan det behövde sys. Eller inte lite heller, det behövde sys. Och hon skrev till mig och bara, vad i helvete är det som händer? Det var ju hunden som hoppade upp i knät på honom. Jag förstår inte alls. Om hon hade så svårt för att bli klappad, varför hoppade hon upp i knät på honom? Därför att hon ville aldrig ha en mysig stund med honom. Hennes agenda var aldrig, åh gud, kan vi connecta, kan vi mysa, kan vi kela, gud jag tycker om dig som person. Utan vad hon sa med att hoppa upp var, så nu äger jag ditt knä. Det är inte längre ditt att förfoga över. Får inte för dig att hålla upp en hand för då kommer jag sätta dig på plats direkt. Vilket hon gjorde med råge också. Så att det är det här som är liksom syftet, mitt syfte med att lära er de här beteendena. För att vi rent naivt tolkar dem som mycket mer oskuldsfullt och ytligt än vad det egentligen är. Vi tror att en hund som söker kontakt med oss alltid gör det för att den vill bli vän med oss. När det är väldigt många gånger, och som vissa mentalitetstyper som de jag har beskrivit här nu, Filomena, Chichen Itza, de hundarna, alltså i 99% av fallen är det inte för att de vill mysa med dig. Absolut inte. De vill bara göra anspråk på dig och sen äga dig som en resurs i sin jakt på att söka en högre status för att känna sig tryggare. Det är ingenting med det att göra. Och de bryr sig inte om dig, de tycker inte om dig. Det är inte så att du är speciell i deras ögon. Ledsen att säga det rent krasst. Alltså, jag lever med de här hundarna. Det är samma sak för mig. 9 av 10 gånger så avvisar jag deras inviter till kel för att jag vet vad det handlar om. Och för att jag gör det så kan jag hålla de här mentaliteterna balanserade. Så jag kan använda dem i mitt jobb. De hjälper andra hundar att nå harmoni när de själva egentligen har en jättestor potential att bli obalanserade i fel händer. Så folk kan tycka att jag är hård och att jag är krass och att jag är alldeles för sval och kall. Men jag vet vad det kostar att tänka som gemene man. De här hundarna har redan flackat runt i en massa hem där man inte tänkte så. Och därav har de hamnat hos mig. En annan sån, en hund med liknande mentalitet är vår jourhund Mercedes. Det är en fransk bulldog. Jag ser detta jätteofta i olika bulldogs. Väldigt mycket i franska bulldogs. Också för att de är mer populära. De är mest populära. Den mest populära bulldogsorten. De är vanligast. Men det är också så här, det är så intressant för att de har många gånger en så stark, dominant och anspråksfull sida och ändå nämns det här så sällan. Jag vet inte fasen om jag någonsin har hört talas om en uppfödare till fransk bulldog som tar upp det här med sina valpköpare och ger dem den informationen de behöver för att stävja den dominansen i tid. Utan därav är det också så att just fransk bulldog är en av de raserna som regnar in hos oss årligen för att folk inte har en aning om vad det kan leda till när man inte styr upp den sidan. Som exempel på en alert typ i min flock har jag Leonila, en Pomeranian / Mittelspits. Så helt enkelt en spetsvariant som har den här benägenheten att vara alert och ha nära till skall. Det har en gång i tiden skruvats upp så mycket till maximum att hon fastnade där och blev manisk. Det har tagit 7000 år att rehabilitera det. Det är fortfarande så att balansen är så skör. Jag har väldigt liten felmarginal med henne innan hon trillar dit. Svårt att hålla det igång kontra Chevy, en av mina andra hundar som också har den benägenheten. Hon är någonting helt annat, hon är en byracka, har Chapey i sig kan man se. Och hon är också en lätt i skall, hon är också lätt för att vara alert och slå larm till exempel. Men henne fick jag i ett stabilt skick. Hon kom från ett shelter i Serbien. Hon var blyg och ovan vid saker och liksom hade lätt för att bli rädd. Så att i fel händer hade hon varit rädd än idag, 100%. Men för att hon fick leva som hund och för att jag bemötte henne som vilken hund som helst så tog det liksom en månad och sen gick hon lös och är som vilken hund som helst. Men hon har den här benägenheten och jag ser sån skillnad, alltså skillnaden mellan Leonila och Chevy som har samma benägenhet från början är att Chevy var alltid nedskruvad till medium och var så när jag fick henne, så jag behövde egentligen bara underhålla det, medan Leonila hade varit uppskruvad till maximum i alla sina dagar. Helt, alltså natt och dag i hur lätta de är att hålla balansen på nu kan jag säga. Så att där ser jag alla de tecknena där. Sen har vi den ängsliga varianten. Där har jag min chihuahua Banya till exempel. Jag har Sara som kom hit så sent som igår, en ny jourhund, en värphudel. Jag har Hebbe som också är en blandras, också en mindre hund. Jag har en annan liten Pomeranian som också kom in här, han är ny sedan nyligen förra veckan. Som också är den här ängsliga typen där det är lätt att bli smickrad för att de söker kontakt med dig. Oh, vad de vill sitta hos dig. Och de är den här typen som vill klättra in under skinnet på dig. De vill vara nära dig. De förföljer dig gärna. De kan bli maniska på dig. De ska vara hos dig hela tiden. Oj, 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 oj. Men det kommer från ett ängsligt ställe. Det kommer från att de saknar den här interna källan av trygghet. Så att de söker en externt. Och inbillar sig att bara lägga vantarna på någon annan. På en annan hund, en människa. Och bara liksom förankra mig som en igel i dem. Då kan jag liksom torka svetten i pannan och känna mig trygg. För nu är jag inte ensam längre. Och istället för att liksom uppmuntra det och säga. Jo, men kom du och var hos mig 24-7 och förfölj du mig 24-7. Jag tycker det är så himla gulligt och jag känner mig så himla utvald. Så sätter man gränser där. Man kräver ett avstånd. Man sätter begränsningar så att nej, du får inte sitta här hos mig hur länge som helst. Man har regler, nej du sitter inte med hos mig den tiden, du måste göra det här, du får absolut inte göra det där. För att hålla det i schack, för att då måste de tvingas att hitta sin interna källa till trygghet istället för att bli beroende av en extern. Så att natt och dagskillnad på Banja går verkligen inte att jämföra. Han blev överbeskyddande för att han gjorde så att han nästlade sig in hos någon, blev välkommen där, förankrade sig som en igel och sen lät han inte en jävel komma nära, varken honom eller den människan. Och samma sak ser jag i Sara till exempel, och samma sak har det varit i Hebbe nu när jag tittar på listan och tänker efter. Exakt samma beteende. Förankrat sig som en blodigel och sen kommer ingen annan nära. Sara kom hit för att hon började nafsa mot barn till exempel. Riktig klassiker. Så det kommer ifrån en punkt av oro i deras mentalitet, i deras temperament. Som vi dessvärre har fostrat större och större och större. Genom att ge dem en extern källa till bekräftelse istället för att begära att de hittar sin interna. Den trygga varianten, där har jag Marisol, Jetty, Mitzi och Yoshi som jag har skrivit upp. Alla de fyra hundarna är hundar som du ser sova upp och ner på rygg, liksom tassarna i vädret, snarkar, drömmer, ligger med fördel mitt emot dig, inga konstigheter, klänger inte för fem öre, förföljer inte alls, ta gränser hur bra som helst, inga konstigheter. Grymma hundar. Och alla de här hundarna förutom Yoshi har jag fått som omplaceringar via shelter. Så att de har varit balanserade redan när jag har fått dem. Allt jag behövt göra är att underhålla det. Men Yoshi som jag har haft som valp kan jag säga med säkerhet att han föddes med de förutsättningarna. Han var cool redan när jag fick honom. Det värsta han visste var att bli behandlad som en liten hund. Liksom. Han skulle hålla sig till de stora grabbarna. Lösningar till detta stavas kort och gott struktur. Struktur är samlingsnamnet för tre komponenter. Regler som motsvarar vad hunden måste göra och inte får göra. Gränser som motsvarar avståndet som hunden måste hålla till någon eller en viss aktivitet. Och begränsningar som markerar hur länge någonting får pågå. Och på så sätt reglerar man intensiteten av någonting som sker. Om man har en fullgod struktur, du har tillräckligt många regler, gränser och begränsningar, så stävjar du obalansen i din hund och ser till så att agendan de har att känna sig så trygg och bekväm som möjligt sker internt istället för externt. Man kan luta sig mot vissa externa källor, men grundkällan finner sig i hunden istället för utanpå hunden. Du får en mycket stabilare, mer harmonisk och balanserad hund den vägen. Som är lättare att leva med och det är lättare för den hunden att leva. Så bara en sån enkel sak som att begära att de ska hålla sig till en egen plats mitt emot dig. Kontra i anslutning till dig. En sån enkel sak som att begära att de ska stanna kvar på sin plats. Istället för att förfölja dig. En sån enkel sak som att kontrollera hur länge någonting pågår. Hur länge hunden får bada i vattnet. Hur länge du kastar en boll. Kontra att det där pågår hur länge hunden begär att det ska ske. Bara genom att göra de tre grejerna så har du kommit en lång, lång bit på vägen. Och här vill jag bara slänga in som ett litet tips. att kopplet är din bästa vän även inomhus. Använd kopplet för att leda runt hunden. Använd kopplet för att knycka till och markera att nej, du lämnar inte den platsen en gång till. Så mycket kan bli gjort bara med hjälp av kopplet. Om ni vill att jag utvecklar det här temat mer, hojta, så gör jag en del 2. Men nu är det dags för mig att wrap it up. För snart kommer det stänga av sig själv. För att jag är alldeles strax om några sekunder uppe i en timme. Men tack för att ni hängde med på det här. Jag hoppas att det genererade reflektioner kring det här temat. Att ni ser era hundar annorlunda och tänker annorlunda. Jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll och natt när ni nu är lyssnar på det här. Och ni kommer att kunna se det här avsnittet på vår YouTube-kanal, för de kommer att filmas hädanefter. Varannan måndag kommer det ut nya poddavsnitt. Okej, allihopa, toodles och mot balans!